Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Olösta mord, Amy Mihaljevic, del 3. Det här avsnittet har skrivits av Petra Norderking och det är uppläst av mig, Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Den 30 juli 2002, nästan 13 år efter Amys bortförande, hittas en man död i sin lägenhet i Eastlake i Ohio. Han har tagit sitt liv genom att skjuta sig själv i munnen med en 38-kalibrig revolver. Luftkonditioneringen är avstängd och alla dörrar och fönster är låsta. Mannen heter Joseph Newton Chandler den tredje och han har $82,000 på sitt bankkonto. När polisen börjar söka efter hans anhöriga för att underrätta dem om hans död upptäcker de att Josef inte har några anhöriga. De hittar varken familj eller några nära vänner. På arbetet har Josef uppgett sina kollegor som nödkontakt vid akuta händelser. I sökandet efter anhöriga upptäcker polisen att Josef Newton Chandler den tredje dog i en bilolycka 1945 i Texas vid 8 års ålder. Mannen som har tagit livet av sig i lägenheten kan alltså inte vara Joseph Newton Chandler den tredje. Den riktiga identiteten på den döde mannen i lägenheten förblir ett mysterium ända fram till 2018. 2018 är året då Aaron åkte fast och det är förstås släktforsknings-DNA som används. Släktforsknings-DNA-analysen visar att den döde mannen egentligen heter Robert Ivan Nichols. Polisen blir nästan bara ännu mer förbryllad. Robert Ivan Nichols har inget som helst brottsligt förflutet. Det finns ingenting i hans historik som kan förklara varför han har bytt identitet och varför han har fortsatt leva under den här nya identiteten. Polisen börjar kartlägga Nichols liv. Nichols föddes den 12 september 1926 i New Albany i Indiana. Han var en av 5 söner till Silas och Alpha Nichols. Under andra världskriget tjänstgjorde Nichols i marinen som brandman och 1945 blev hans skepp bombat av japanerna utanför Okinawa. Han sårades och blev tilldelad en Purple Heart-medalj, men när han kom hem till USA brände han sin uniform. Han gifte sig 1947 och fick 3 barn med sin fru. Efter 17 år äktenskap 1964 skilde sig paret och de efterföljande åren flyttade Nichols runt en hel del. Bland annat skickade han brev och vykort till sina föräldrar från Michigan och från Kalifornien. Efter 1965 hörde hans familj inte av honom mer och då anmälde de honom försvunnen. Nichols antog Joseph Newton Chandler den tredjes identitet 1978 när han ansökte om ett Social Security Card i Rapid City i South Dakota. Efter det flyttade han till Cleveland i Ohio, då han började arbeta på ett kemiföretag med huvudkontor i Wickliffe, Ohio. Han arbetade där fram till 1997. Wickliffe ligger bara 50 kilometer från Bay Village. Nichols beskrevs som en enstöring som bara lämnade hemmet när han skulle gå till jobbet. Hans kollegor berättade att han sällan pratade med någon på arbetet och att det verkade som att han inte hade några vänner. Hans kollegor upplevde honom som en märklig individ som inte riktigt passade in någonstans. En källa uppger att Nichols 1989 sökte upp ett sjukhus med sår på sin penis. Enligt Nichols hade såren uppstått när han använde en dammsugare. Datum för den här händelsen hade varit intressant att veta förstås, men det vet vi inte. Nichols finns alltså med på listan med misstänkta i fallet Amy. Det framgår inte helt klart varför han är en av de misstänkta. Troligtvis handlar det om att Nichols har antagit och levt under falsk identitet i många år, där han har bott och arbetat i närheten av Bay Village. Dessutom finns det en slående likhet mellan ett foto taget 1999 på Nichols och fantombilden på gärningsmannen. Hela fallet Nichols vill jag nog göra ett avsnitt om i framtiden, för det är väldigt märkligt. På listan över misstänkta för mordet på Amy finns en annan stark kandidat som heter Billy Strunack. Och det är inte vem som helst som har lagt dit Billy Strunack på listan, för det är Robert Ressler. Robert Ressler blir kontaktad av sina kollegor på FBI, agenterna Dick Wren och John Dunn, veckorna efter att Amy har försvunnit. Ressler, som är på väg till en konferens i Cincinnati, bestämmer sig för att åka upp till Bay Village och titta på fallet. Tillsammans med agent Wren sätter de sig ner för att jobba vidare på den gärningsmannaprofil som FBI har gjort. Robert Ressler är alltså en av grundarna av Behavioral Science Unit, FBIs gärningsmannaprofilgrupp. Ni kan se mer av honom i tv-serien Mindhunter på Netflix. Han har även arbetat med Palmemordet som ni kan föra mer om i min podd Palmemordet. Ressler menar att de ska leta efter en man som är slut av 20-årsåldern alternativt i början av 30-årsåldern. Det stämmer också bättre med vittnesmålen. Mannen är introvert, en ensamvarg, inte särskilt framgångsrik och singel. Han är inte korkad, men han är inte heller särskilt välutbildad. Han har definitivt inte tagit värvning i militären eftersom han tycker att det är jobbigt att interagera med andra vuxna människor. Han föredrar istället att umgås med barn. Om man arbetar med barn eller umgås med dem på fritiden är oklart. Robert Ressler menar också att den här gärningsmannen inte nödvändigtvis är ute efter enbart unga flickor. Han kan vara intresserad av båda könen. Han vet hur barn fungerar och vet därför hur han ska kunna inge tillräckligt med förtroende för att kunna lura in någon som Amy i sin bil. Robert Ressler tror också att det här brottet är gärningsmannens första brott eftersom han väljer att utföra det mitt på ljusa dagen, mitt emot en polisstation framför en massa potentiella vittnen. Ressler tror att mannen vill göra sig delaktig i utredningen och menar därför att polisen ska leta efter en man som har försökt göra sig delaktig i utredningen. Ressler ger sig av efter sin helg i Bay Village och åker tillbaka till konferensen i Cincinnati. Men han kommer tillbaka till Bay Village i januari 1990. FBI har då ett antal misstänkta som Ressler tittar på, men han avfärdar de misstänkta en efter en. Han nämner kort Harry Bound men anser att han är alltför psykiskt labil för att kunna inge tillräckligt med förtroende för att kunna lura Amy. Istället fastnar Ressler för en man som heter just Billy Strunack. Billy är singel, strax över 30 år fyllda, lever ensam och arbetar som varuplockare på ett varuhus i närheten. Billy har gått ut grundskolan men han har ingen utbildning utöver det. Han har inte varit i det militära och han är faktiskt direkt inblandad i utredningen kring Amys försvinnande. Billy har arbetat som volontär i utredningen från allra första början. Han har till och med skickat ett vykort till mamma Margaret för att visa sina sympatier för henne. Han har även skickat henne 2 pins.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
En till Margaret som hon kan bära redan nu och en till Amy när hon väl har hittats. Uppgifterna kring den här händelsen säger att Margaret tog väldigt illa vid sig när hon fick kortet. Och att det kan vara anledningen till att FBI och polisen började titta lite närmare på Billy. Enligt Robert Ressler är Billy gärningsmannen som förde bort Amy. I januari 90 är Amys kropp inte hittad ännu, så ett mord har ju officiellt inte begåtts. Ressler är övertygad om att Amy är död och att personen som dödar henne är Billy Strunack. Robert Ressler och en kollega åker hem till Billy. Han bor i en liten etta med kokvrå. Han påstår att han har ett förhållande med en kvinna, men efter lite efterforskningar framkommer att kvinnan är hans för detta. Robert Ressler sitter där i Billys lägenhet och är säker på att de har gärningsmannen framför sig. Men han saknar bevis. Han börjar pressa Billy och försöker lirka med honom. Ressler föreslår att det kanske inte var meningen att döda Amy, utan att hon kanske hade blivit arg på Billy, börjat slå honom och sen hade hon kanske trillat och slagit i huvudet. Robert Ressler försöker och försöker men han kommer ingen vart. Han ser sig runt i Billys minimala lägenhet och försöker hitta någonting, vad som helst, som visar att Amy har varit där i lägenheten. Han tänker att Billy troligen har plockat en souvenir. Och om han bara ser någonting misstänkt kan han begära en husrannsakan och då kan de gå igenom avlopp, leta efter hår, fiber, vad som helst. Men Billy ger honom ingenting och Robert Ressler får gå därifrån tomhänt. Ett par veckor senare sker fyndet. Amy hittas död ute på det öde fältet. Samma dag som tidningarna skriver om nyheten blandar Billy Struna K-sprit i en Coca-Cola-burk och dricker. alltså karburatorsprit, K-sprit, består mestadels av etylalkohol. Det används främst för att blandas i bensintanken på äldre bilar för att förhindra kondens i tanken på vintertid. Det används inte lika flitigt idag eftersom dagens bensin redan är utblandad med K-sprit. Billy Strunack dricker sin hemmagjorda drink och enligt en uppgift ångrar han sig efter att ha druckit halva burken. Han slänger det redan skrivna självmordsbrevet och åker till arbetet som vanligt. Väl där klagar han på att han har ont i magen och han blir körd till sjukhuset samma eftermiddag av sin bror Gary. På kvällen förlorar Billy medvetandet och han avlider på sjukhuset 2 dygn senare utan att ha återfått medvetandet. Med andra ord, drick aldrig K-sprit. FBI ordnar en husrannsakan för att genomsöka Billy Strunacks lägenhet. Men när de väl kommer in i lägenheten har hans familjemedlemmar inte bara tömt lägenheten utan även skurat den fullständigt ren. Vilket då innebär att alla eventuella bevis är totalt förstörda. Robert Ressler är övertygad om att det var Billy Strunack som förde bort och mördade Amy. Inte bara för att han klockrent passar in på Resslers gärningsmannaprofil, utan också för att det inte har varit några bortföranden eller mord i Bay Village efter det att Billy Strunack dog. Men det är inte slut på misstänkta för det. En annan misstänkt är Dean Runkle. Dean föddes i New London i Ohio någonstans tidigt 40-tal. New London ligger längs County Road 1181, där ju Amys kropp hittades. Runkle föddes med en tvillingssyster som dog i en brand 1950. Runkle tog examen i biologi 1966 vid Bowling Green University i Ohio. Han arbetade sen som biologilärare för sjundeklassare med 2 års undantag på 70-talet. För de 2 åren arbetade han som professionell pianist på Disneyland. Efter det arbetade han på olika skolor där han beskrevs som en excentrisk lärare som ofta utsåg favoriter i klassrummet. Runkle byggde bland annat ett eget zoo i skolan och såg eleverna som sina assistenter. Ibland kunde han sova över i skolan och om han ansåg att läroböckerna inte var tillräckligt bra skrev han sina egna läroböcker som han delade ut till eleverna. Någonting hände i Dean Runkles liv 1987. Han slutade tvärt på skolan som han arbetade på och han angav olika anledningar till det beroende på vem han pratade med. Till skolan angav han hälsoskäl. För eleverna berättade han en historia om att han hade blivit sjuk under en safariresa i Afrika. Till några andra sa han att han hade fått blodförgiftning. Han flyttade tillbaka till sina föräldrar i New London längst County Road 1181 och där arbetade han i en djuraffär. Hösten 1989 fick Dean Runkle anställning som biologilärare på Walter G. Nord Junior High. Den skolan ligger bara 30 km från Bay Village. Runkle arbetade samtidigt som frivillig på ett Scientific Nature Center, alltså ett slags naturvetenskapligt center dit skolklasser åker som en del i sin biologiundervisning. Vid den här tiden ägde Dean Runkle en guldfärgad Grand Prix, en bil som han sålde 1991, där också delar av bilklädseln var guldfärgad. Man hittade ju guldfärgade fibrer på Amys kropp. Dessutom hade ju ett vittne vid köpcentrumet uppgett just en guldfärgad bil. 2003 hände återigen någonting drastiskt i Dean Runkles liv. Han slutade tvärt sitt arbete som biologilärare utan att begära tjänstledigt eller ansöka om pension. Han hade rätt att ansöka om pension eftersom han hade uppnått den åldern. Runkle flyttade ner till Key West i Florida där han började arbeta som restaurangchef för en snabbmatskedja. Vad gör då Dean Runkle till en misstänkt för mordet på Amy? Först och främst är han född i området där Amy hittades och enligt Robert Resslers gärningsmannaprofil har kroppen lämnat sitt område som är välkänt för mördaren. Runkle arbetade och bodde inte långt från Bay Village och bör därför ha känt till det området. Han arbetade som lärare för sjundeklassare. Han beskrevs som en excentrisk lärare men han var också en lärare som hade väldigt god hand med barn. Han kunde prata med barnen och därmed skapa en bra och förtroendeingivande relation till dem. Flera exempel på det finns i andra berättelser från hans tidigare elever. Där eleverna beskriver en lärare som inte var som alla andra, en schysst kille som förstod sig på eleverna. Det finns även andra uppgifter som visar en annan sida av Dean Runkle. Flera elever tyckte han var både märklig och lite obehaglig. Han kunde sitta och stirra ut vissa elever, speciellt flickor, och han kunde vara lite för närgången ibland. En manlig elev hade han en särskild speciell relation till. Runkel startade till och med ett sparkonto till den här pojken som han fortsatte att sätta in pengar på ända fram till 1989. Runkel skrev också brev till den manliga eleven. Breven blev med tiden mer och mer närgångna och till och med romantiska. Just höst.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
1989, omkring tiden då Amy försvann, slutade breven att komma och pojken fick inte längre några pengar av Runkel. En källa uppger att Runkel fick sluta sina anställningar för att det blev utredningar om hans udda relationer med eleverna. Utredningarna ledde aldrig någon vart, men rent spekulativt skulle det kunna vara anledningen till att Runkel slutar så tvärt. Runkel är också även han kusligt lik fantombilden. Ett skolfoto taget på Runkel 1989, som för övrigt går att hitta på hans Facebook-sida, ger nästan rysningar över likheterna med mannen som sågs på parkeringsplatsen tillsammans med Amy. När man pratar om misstänkta i fallet Amy, då måste man nämna Richard Albert Folbert. Den 13 oktober 2002 ställde sig Folbert upp i en kyrka mitt under gudstjänsten och förkunnade med hög och klar stämma följande, citat: "Kan jag snälla få er uppmärksamhet? Jag heter Richard Albert Folbert. Människor känner mig bättre som Satan. Jag dödade Amy Mihaljevic." Och det uttalandet väckte förstås en del uppmärksamhet. Han togs in på förhör och det visade sig att han var psykiskt sjuk och inte hade tagit sina mediciner på 3 månader. Dessutom hade han varit inlagd samma dag som Amy rövades bort. Fallet Amy är fortfarande olöst, men ett öppet fall hos Bay Village-polisen. Polismannen Mark Spitzel har arbetat med fallet sedan första dagen. 1989 var Mark en ung polisaspirant, medan han idag är den som leder fallet. Det här är alltså exakt samma polisman som var på besök i Amys skola samma dag som hon försvann och föreläste för barnen hur farligt det var att följa med främlingar. Han har en speciell relation till fallet, och det är ett fall som han vill lösa än idag. Amys mamma Margaret hämtade sig aldrig. Hon drack en hel del alkohol redan innan Amy försvann, men sen eskalerade okontrollerbart. En av FBI-agenterna som var på plats i familjens hus den första helgen när Amy försvann har senare berättat att han tyckte det var jobbigt att förhöra Margaret för att hon ständigt var berusad. Margaret och Mark skilde sig 2 år efter mordet på Amy. En skilsmässa mellan paret var ju under diskussion redan när Amy försvann, och mordet gjorde inte saken bättre. Margaret blev till en början talesperson för föreningar för anhöriga till försvunna och mördade barn. Hon gästade även Oprah Winfrey, ett program som tog upp olösta mord på barn. Då satt Margaret med flera andra mödrar som berättade sina historier. Margaret flyttade så småningom till Las Vegas där hennes mamma bodde. Margaret hade då fått diagnosen SLE, systemisk lupus erythematos. Det ser jag förmodligen inte rätt på. Det är en reumatisk sjukdom som successivt bryter ner kroppen. SLE tillsammans med en hel del alkohol bidrog till Margarets alldeles för tidiga död. Hon påträffades avliden den 29 september 2001 i sin lägenhet i Las Vegas. Den officiella dödsorsaken var kronisk alkoholism. Det gick lite bättre för pappa Mark. Efter skilsmässan träffade en ny kvinna som han gifte om sig med 1995. Mark Mihaljevic är fortfarande aktiv i media vad gäller hans dotters mord. Han gav så sent som 2019 en intervju om sin syn på fallet. Det framgår däremot av en källa att Mark gav bort alla sina familjefoton och därmed alla foton han hade på Amy till sin dåvarande svärmor, Margarets mamma, i samband med skilsmässan. Olösta mord finns på Facebook. Gå gärna dit och like oss. Där kan ni också skicka meddelanden och berätta vad ni tror om fallen som vi tar upp. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta, för ingen annan heter det. Om du känner någon som har läst Sagan om Isfolket eller någon annan av den norsk-svenska författaren Margit Sandemos böcker, så bör den personen lyssna på Sagan om Isfolket-podden. Det är en podd jag gör tillsammans med Anna Erlandsson. Vi läser Margit Sandemos böcker och sen poddar vi om böckerna ett avsnitt per bok. Och vi har nu, precis när du hör det här avsnittet, gjort hela Sagan om Isfolket, 47 böcker. Och hela Häxmästarserien, 15 böcker. Och vi hoppas och tror att alla som har läst Margits böcker skulle tycka om att lyssna på vår podd. Så tipsa gärna folk om det, Sagan om Isfolket-podden. Om ni ändå är på Facebook, gå gärna till gruppen Olösta mord och posta någonting om ett fall som du tycker är fascinerande. Det behöver inte vara något fall som jag har tagit upp i den här podden. Men gruppen behöver fler aktiva medlemmar. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Låten finns på Spotify och YouTube. Den heter alltså Immune med Tripnaha. Tack till Eva Martinsson som har hjälpt mig med ljud och klippning i de här avsnitten. Tack till Petra Norder King som har skrivit manuset. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.